kul med fotboll, ännu roligare att se den på plats. Roligast av allt är att träffas i grupp och se. Nej, inte riktigt så är det inte. Däremot är det fantastiskt roligt att få träffa dig, Leo. Det sker inte så ofta som ni kanske tror. Men det kommer att ske fredagen den 17 maj. Då tänker vi att vi samlar ett gäng glada lyssnare. Och
fira norska nationaldagen.
Ja, det är det ju, banne mig. Och två glada gutter från EFL-podden. Skämt åsido.
Tre, för att Kevin ska med också.
Ja, Kevin ska med. Vår sidekick. Skämt åsido, vi tänkte styra upp en matchträff i Stockholm. Det är nämligen så att då spelas returmötet i en av två semifinaler i playoffet upp till Premier League.
Mm. Så vi har ju liksom haft den här tanken i säkert 2 års tid nu. Men att det vore kul att träffa några fler av våra lyssnare utöver de som hänger med på våra roliga resor. Så att försöka få till åtminstone en sån här poddträff en gång per säsong vore kul. Och då tycker vi att vi sparkar igång då den 17 maj med semifinal returmötet där. Som förhoppningsvis är det mellan Ipswich och Norwich i The Old Farm. Men det spelar inte så stor roll vilket det blir. Det blir ju dunder i alla fall. Så är ni intresserade, anmäl er till oss. Skriv till antingen Oscar eller mig eller till vårt poddkonto på Twitter, på Facebook eller på Instagram, så vi vet hur många som är intresserade av den här typen av event. Vi sitter då alltså och dricker öl, käkar mat och tittar på fotboll tillsammans.
Det finns ett event på Facebook som ska uppdateras. Centrala Stockholm är adressen i nuläget. Vi återkommer om ett trevligt ställe, så håll utkik. Nu tycker jag att vi drar igång.
Det gör vi.
Det här är Football's Coming Home, en podcast om Championship, League One och League Two med mig, Oscar Kisk, och
Leonard Jägerskiöld Welander.
Ja, det är glädjande att höra din röst igen. Ska vi dyka in i misären på en gång och börja?
Ja, det är ju dubbel misär, för dels är det dubbelomgång. Då liksom blir man helt sjövild och fattar ingenting. Och sen är det ju ännu mer misär för att, alltså det är ju misär på ett fotbollsmässigt bra sätt. Men så är det ännu mer misär på ett fotbollsmässigt dåligt sätt för Rotherham.
Naturligtvis, vårt kära Millers som på fredagen då bekräftat åkte ur Championship genom att falla hemma mot Plymouth med 0-1.
Ja, jag såg den här matchen och jag kan ju meddela att jag faktiskt haft bättre fredagar i mitt liv. För Rotherham är ju Rotherham den här säsongen är ju det sämsta lag vi har haft i den här podden under 3 säsonger. Och det kallas ju, även om det inte blir bottenrekord i poäng, så kallas ju det här Rotherham för det sämsta lag som Championship har huserat. Och det syntes i den här matchen, de var ju helt genombedrövliga. Plymouth var inte mycket bättre, även om de faktiskt gjorde ett fint mål av Ballymumba assisterade Morgan Whittaker.
Ja, det var ett fint mål i alla fall. Något ska man ju ha. Men det var 2-11 i skott på mål och bäst på plan såklart Viktor Johansson. Han har räddat 169 skott om man räknar med veckomgången, vilket betyder att han är 30 fler än tvåan på listan John Ruddy.
Ja, det är ju faktiskt otroligt, och vi skojade ju förra veckan om att Plymouth interim tränarduo var som två karaktärer tagna ur Family Guy givet deras namn. De vann ju direkt här då, så det var ju viktigt för Argyle och The Pilgrims.
Ja, Doosnip och vad hette hans polare?
Doosnip är den jag kommer ihåg, den andra. Ja, men Quagmire-figurer liksom.
Ja. Trist med Rotherham såklart, men de har ju inte gjort sig förtjänt av något mer än det här. Och Viktor Johansson har ju en utköpsklausul som aktiveras när Rotherham åker ur, vilket betyder att han då är fri att lämna. Jag vet inte exakt vad summan är, men man kan väl tänka sig att ett lag i mitten av Championship är intresserade, även lag utomlands. Vi får höra med honom.
Ja, vi får hoppas det, att han stannar kvar i vår kära serie. Det har ju även ryktats om att Hammarby ska vara intresserade om Dovin försvinner. Och vi vet ju att Viktor Johansson älskar Hammarby. Men låt oss hoppas att han stannar på en högre nivå ändå i och med The Championship. Lite kort där innan vi går vidare då, Kisk. Vi var ju ändå såg Rotherham förra säsongen. Vad känner du inför att de försvinner?
Ingenting. Där får man se det rent spelmässigt. Och de har ju varit ganska tråkiga att titta på också. Det har ju varit alltså en ganska ålderstigen fotboll som inte har funkat. Och det är väl värre än en troglodyt fotbollen som faktiskt fungerar. Så nej, jag har inga speciella. Jag tycker synd om Victor Johansson som en bra reko-kille och en duktig målvakt. Men honom är nog inte synd om, tror jag inte.
Nej, han reder sig, han kommer klara sig. Och Rotherham kommer klara sig också. Det tar ju 3-4 år sedan de är uppe här igen. De är ju vana vid att åka jojo. Men jag känner som du, jag som liksom blir förälskad i alla klubbar. Jag tycker det var fantastiskt när vi var där, absolut. Men jag blev väl inte riktigt förälskad i Rotherham. De är en axelryckning i den engelska fotbollshierarkin.
Ja, och så är de har liksom inte så mycket stort att se tillbaka på. Och de lite så här wannabe-moderna på något sätt. Och så har de ju åkt upp och ner, så att det är svårt att liksom få fäste kring dem. Rotherham ut och Portsmouth in, det ger vi en stor tumme upp.
Verkligen, det håller jag med om.
Och så vår drömfight då, Old Farm, Norwich mot Ipswich.
Ja, och det här var ju derby då på Carrow Road, som ju har blivit något av en mardrömsarena för Ipswich, trots att Ipswich är så förbaskat bra. I höstens derby slutade det ju kryss då på Portman Road i Ipswich. Här blev det seger för the Canaries, för Norwich då Marcelinho Núñez, vår lilla chilenska favorit, rakade in, dundrade in en frispark som avgjorde det här derbyt. Och vi såg ju honom göra ett frisparksmål när vi såg Blackburn Norwich. Så det här är han ju bra på.
Mm. Som tur var, den här utan din kommentering, det är väldigt glada för. Första på 15 matcher utan mål framåt för Ipswich i en svit då som förlängdes till 14 derbyn utan seger mot Norwich. Norwich har alltså inte förlorat mot Ipswich Town sedan 2009.
Nej, det är oerhört imponerande, och det här derbyt är ju, det ska inte underskattas. Det här är ju faktiskt ett av de liksom mer, inte hetska derbyna, men ändå liksom största rivalderbyna som finns i England, Old Farm. Det är därför vi hoppas att vi kan åka och se det nästa säsong. Men man ska ju ha med sig att under den här perioden så har ju Norwich varit liksom jojo mellan Premier League och Championship, medan Ipswich har varit Championship och League One. Så ja, men det är oerhört imponerande av Norwich ändå, absolut.
Det är fortfarande 14 matcher, det kommer vi inte ifrån.
Nej.
Viktig tre för Norwich då, som jagar den sista playoff-platsen. Blackburn, Southampton, Adam Armstrong derby för fasen.
Adam Armstrong derby, ett tråkigt sådant. Det slutade mållöst 0-0, och det var Saints tredje raka utan seger faktiskt.
I en match där Southamptons första skott på mål kom i matchminut 80.
Ja, som sagt, en rolig historia det där. Den kan vi lämna där hem och gå vidare, tycker jag.
Ja, men jag tycker ibland får vi vara lite fräcka och göra det. Cardiff tog emot Hull. Den slutade 1-3.
Ja, men starkt av Hull ändå, som tar sin första seger på 7 matcher. Det går troll i maskineriet ju. Vi vet att Liam Rosinho sett lite bedrövad ut på sidlinjen. Men här klev ju de fina pojkarna fram. Fabio Carvalho, lånet från Liverpool, gjorde inte bara ett utan 2 mål. 1-0 och 2-0. Sen reducerade Colin Grant för Cardi FF innan Jadon Philogene-Bides satte spiken i den berömda kistan. 3-1. Men starkt Hull här.
Ja, 2-0-målet tycker jag är värt att googla. Fabio Carvalho som avslutar. Ganska många offensiva pjäser involverade. Som jag minns det nu, det har ju snart gått en vecka sedan den här matchen, är att det var Ozan Toufan som också var involverad. Det, du vet, det klackar och släpper precis, allt är tajmat.
Superfint ju. Superfint mål. Rekommenderas YouTube. YouTube alla highlights. Det händer mycket i den här härliga serien.
Det gör det definitivt. En bjudning också till Philogen var det väl?
Ja, men Cardiff spelade ju fotboll som ett lag som inte har något att spela för gör. Ja, så där ser det ut ibland. Spelar inte så stor roll.
Nej. Vi får lämna dem någonstans där. Ändå bättre än ett bottenlag är de ju. Coventry Leeds, har vi någon Yorkshire derby där eller?
Nej, Coventry är Midlands.
Jag vet.
Inte Yorkshire.
Jag driver lite med dig och oss och er lyssnare. 2-1 slutar den i alla fall, och det betyder att Leeds åkte på sin första förlust under 2024.
Ja, det har ju sett sämre ut för Leeds de senaste veckorna. Liksom, ska jag ärlighetens namn, inte såg ju inte så bra ut när vi var där heller, men de mötte de ju Leicester å andra sidan, även om de vann då. Nej, men sett sämre ut de senaste veckorna. Inte fått ut något i offensiven riktigt. Nu gjorde ju Pirou mål för Leeds, men det var ju bara 1-2, så det var ju förgäves hans 12:e mål för säsongen. Men Coventry visar ju här att de absolut är att räkna med i den där kampen om playoff. När de är bra, då är de ju ja, men typ bäst, höll jag på att säga.
De är luriga, de är kompakta, de känns tajta, de känns... känns jävligt starka, och Ellis Sims och Haji Wright gjorde ju varsitt mål i den här matchen. Offensivt till de som bär Coventry. Båda hade lite trögt i början, men nu har de fastän gjort 28 mål tillsammans den här matchen, om vi räknar med veckomatchen också faktiskt, om vi ska välja.
Ja, sen blir det ju lite märkligt, för det var ju typ att de inte gjorde mål i höstas som gjorde att de ligger efter i playoffet nu, i playoffjakten nu, men nu är de ju liksom inte bara seriens utan IFLs bästa anfallspar. Leeds hade ju faktiskt bollinnehav här, och skott och XG, men tyckte ändå inte de såg så speciellt bra ut. Tyckte Coventry imponerade snarare.
Så kan det vara. Pirou, som du nämnde, 12:e målet för säsongen, bara spelat 290 minuter det här året då, 2024, första målet sedan februari, så effektivt att hamna med där ändå. Bottenångestmöte som jag tror vi snackade upp i förra veckan var ju Huddersfield Millwall, och det var total dominans med avsluten, men det dröjde med avgörandet.
Ja, men det kändes som att tyska tränaren André Breitenreiter, som gillar pressspel och liksom offensiv framstörning, äntligen fick liksom spelarna att förstå vad är det för fotboll han vill att de ska spela. För det var liksom 17-6 i skott i Huddersfield, det var 7-1 i skott på mål. De verkligen stormade och flödade fram här mot Millwall. Men det blev bara 1-0. Rhys Healy i 90:e minuten.
Mm. Millwall, inklusive den här matchen då, hade de ju visat upp en form som inte talar om förnyat kontrakt, men vi ska inte tala om deras tabellposition förrän vi har pratat om veckoomgången. Men otroligt stor betydelse för Huddersfield naturligtvis har ju det här målet, i och med att det tog dem upp över strecket.
Ja, och att det liksom höll Millwall kvar i bottenstriden, så är en oerhört viktig 6-poängsmatch för Terriers där.
Vi ska till toppen mot botten. Leicester, Birmingham 2-1, och det är både Huddersfield och Millwall och Sheffield Wednesday och Plymouth och Stoke och Blackburn. Och fan, hans moster är glada för att Birmingham tappade poäng, ganska väntat på förhand då.
Ja, det såg ju inte jättebra ut ändå för Leicester, och jag tycker det här Gary Rowett Birmingham, även om de inte tar så mycket poäng, så tycker jag att de ser stabila och bra ut. Inte liksom så här Millwall bra som när Millwall var bäst under Gary Rowett, men ändå stabilt ut. Men det hjälper ju föga när Leicester har Kieran Dewsbury-Hoare och Steffi Mavididi, för de gjorde ju både 1-0 och 2-1 i en match som slutade 2-1.
Ja, Jay Stansfield med kvitteringsmål, tillika tröstmål då för Birmingham. Jag tycker att de ska vara riktigt stolta över den här insatsen, men vi kanske inte ska bedöma dem än när vi har en vecko jävla match att prata om också.
Exakt.
Middlesbrough-Swansea 2-0, och den betyder väl ingenting egentligen, mer än att Middlesbrough ändå ser ut att avsluta säsongen snyggt, till skillnad från förra säsongen.
Ja, men matematiskt, vi ska inte fastna i tabellen ändå förstås, men matematiskt gav de sig själva chansen här i en playoffjakt. Emmanuel Latelath gjorde bägge målen, hittat formen här på slutet när Swansea avfärdades mål nummer 9 och 10 för honom, och 7 raka matcher utan förlust för Borough var här.
Ja, och Swansea, det här innebar ju att de fortfarande var involverade i bottenstriden, men som sagt, vi sparar de diskussionerna. QPR såg ut att ha vinkat adjö till den där bottenstriden, men sen ändå är de, dras de in, och på tal om viktiga poäng, QPR Sheffield Wednesday i någon slags blåvitrandigt derby 0-2, vilka jäkla poäng.
Ja, ah, men det var ju alltså ännu viktigare än Huddersfield mot Millwall, för på samma sätt som att Huddersfield höll Millwall kvar i bottenstriden gjorde ju Sheffield Wednesday det med QPR här. Sheffield Wednesday vann ju med 2-0 borta då, men framförallt så kändes ju det var absolut för tidigt, men en förlust här för Wednesday hade nästan gjort att de känts avsågade. Det hade de inte varit, men det hade känts så. Så den här 2-0 är ju inte bara viktig utan också ruskigt stark av Danny Earls Owls. Även om de då var kvar under strecket efter den serien.
Sen ska det ju tilläggas att så som vi känner så brukar det ju inte ske på planen. Men det är ju en helt annan diskussion.
Ja, precis. Nej, men Wednesday imponerade här tycker jag. Inte bara det att Gassama och Mosaba gjorde varsitt mål. Utan alltså, de stängde ju ner QPR helt. QPR hade ett skott på mål.
Sen träffar de ju ribban genom Andersen. Och just skott på målsiffrorna är lite missvisande. Men fasen imponerande att åka som bottenlag. Nästjumbo var de väl när den spelades till Loftus Road och bestämma.
Ja, nej, imponerande Wednesday. Hatten av.
Stoke West Brom slutade 2-2 även trots att André Vidigal missade en straff. Men han satte ju returen och det var det som räddade poängen för The Potters.
Alltså, kommer du ihåg när den här säsongen började? Då hade ju Stoke Vidigal och en till kille som jag glömde bort namnet på som gjorde poäng i typ alltså hela tiden, typ de 7-8 första omgångarna, och sen bara dog de helt. Det var liksom, ja, jag vet inte, jag var oerhört imponerad av Stoke i början av säsongen, som att jag sa redan från början att de skulle vara ett bottenlag. Och så lyckades deras jävla legoknäckta göra massa mål. Men nu, ja, nu vet jag fan. Men 2-2 här mot West Brom då, det imponerar ju.
Jag försöker mest fundera på vem det är, vilken spelare det är du funderar på. Men det är ju inte Kiana Höver.
Nej, nej, han har ju koll på det. Jag måste ta upp truppen här. Fortsätt babbla medan jag letar.
Det får ju nästan bli så. 5 poäng på 3 senaste. Naturligtvis jätteviktiga poäng. Även om det såg mörkare ut i veckan. Andreas Weimann, vår gamla Bristol City-favorit som ju nu är utlånad till West Brom, var nära att kunna avgöra den här matchen på stopptid. Mannen med namnet i Stoke, Miljon Manhoef. Säger man så?
Ja, vi...
Det är vilket jävla namn.
Nej, det är
alltså
ett jävla bra namn.
Alltså, det låter som någon, alltså, strippklubben i Sopranos heter ju Badabing.
Okay.
Men hade ju kunnat heta Miljon Manhoef också.
En på miljonen. Nej, men det är ett otroligt namn. Men det är också ett namn, precis som André Vidigal, som gör att man känner att det här bara är liksom en trupp med massa legoknäktar. Det är bara massa random regions liksom. Vi borde för övrigt försöka få tag i Haksabanovic och prata med honom innan den här säsongen över. Men han verkar svår.
Ja, jag hade honom på tråden. Då sa han nej. Jag är inte så sugen på att prata med folk.
Nej.
Okej, vi hörs.
Ja.
Vi lämnar Stoke därhen för det finns inte så mycket mer roligt att säga. Derby della mittens rike eller ingenmansland eller vad, ja, mitten helt enkelt, spelades mellan Sunderland och Bristol City, slutade 0-0.
Ja, Max O'Leary återigen suverän, Bristol Citys keeper då, som räddade The Robins i den här matchen där Sunderland faktiskt var bättre. Och du har ju lyft honom mer än vad jag har gjort under säsongen, Max O'Leary, men här får man någonstans krypa till korset och säga att Max O'Leary kan vara målvakten vi tar ut i säsongens lag.
Ja, sen känns det ju som att fram tills för 5 matcher sen har ju Melier visat att han är liksom ändå kan hålla på en Premier League nivå. Sen är inte jag så förtjust i honom överlag, och att vår gode vän Gerson hyllade Basuno, det kommer jag faktiskt inte köpa.
Nej, det gör inte jag heller.
Och Ladki, han släpper in så vansinnigt mycket mål. Så jag vet inte, det är Bradley Collins, Alex Palmer eller Max O'Leary för mig. Möjligtvis att Victor Johansson kan klämmas in med tanke på att han räddar vansinnigt mycket bollar.
Ja, alltså Hermansen har väl typ bra siffror, men de är också friserade för att Leicester har varit så bra defensivt.
Ja, men de har ju också, han har ju Västergård framför sig. Victor Johansson har ju typ Kalle Kula och Benke bra skit.
Oscar Kisk och Leonard Eger bland.
Ja, vi hade fan inte gjort det sämre, för vi hade nog också åkt ur.
Ja,
vi hade inte kunnat kommit sistare liksom.
Nej, nu kom ni mer sist än vad de gjorde.
Dessutom hade de ju fått sparat pengar och fått en podd på köpet.
Alltså, nu slår ju inte Rotherham något bottenrekord här. Det låter alltid positivt med rekord, men det är ju ett negativt rekord. Men är det ändå det sistaste laget vi har haft att göra med? Det måste det vara, va? Och då hamnade du på Rotherham igen.
Ja, men sen det som är tråkigt två tidigare säsonger är att både Derby och Reading har ju varit Wigan, då, de två sistnämnda förra säsongen, har åkt ju på poängavdrag, vilket gör det hela missvisande. För även om de plockar färre poäng så kanske de spelmässigt har gjort det tillräckligt bra.
Ja, nej men och jag vet att vi vet, kära lyssnare, att sista steg inte är korrekt svenska. Det är bara att vi skojar till det, som ni vet det.
Ja.
Men nu ser vi i alla fall Rotherham till det sista laget i Championship-historien.
Sistast i Championship. Det är ruggigt bra. En till 0-0-match för att avsluta helgen. Watford Preston North End slutade 0-0. En trist tillställning, få målchanser där Watford hade stort bollinnehav.
Tredje raka krysset för The Hornets.
Ja, vi går vidare till veckomgången. Nu kan vi börja liksom prata lite mer om det som sker i tabellen med när saker och ting händer. Och Millwall är ju för jävla sköna. För att de torskar ju mot allt och alla var och varannan vecka. Men när det kommer besök från serieledande Leicester, ja men då passar de på att vinna med 1-0. Och det är ett fantastiskt snyggt mål som avgör av Ryan Longman.
Nej, det är fantastiskt. Upp i klykan bara, rätt i krysset Ryan Longman. Riktigt Millwall. Om Millwall ska göra snygga mål ska de se ut så där. Sen ska ju Millwall inte göra snygga mål, men om de ska göra det så ska det se ut så där. Men ja, du har ju rätt i de här liksom, vad det här Millwall håller på med. De förlorar alltså mot Rotherham. Vem förlorar mot Rotherham? Sen förlorar de mot Huddersfield. Och sen bara, okej, vi slår Leicester då. Vad håller ni på med? Första segern på 5 för Millwall var det i alla fall.
Leicester är ju kvar som serieledare med tanke på att övriga topplag är så urusla. Och om vi kollar till toppen då, för vi ska vidare till ett annat av utmanare där uppe. På Leicesters senaste och sen Ipswich och Leeds två respektive senaste så har de tillsammans plockat 2 poäng. Vad fan är det som försiggår där uppe? Det är som att ingen vill vinna.
Nej, ingen vill vinna. Alla vill ha ett roligt playoff istället. Det är ju det Championship handlar om. Alla vill ha ett roligt playoff. Nej, men det här tänkte man ju, tänkte jag i alla fall, att kanske framförallt Ipswich skulle lyckas och lösa någonting. Men det gjorde de inte. Men vi ska väl avhandla Leeds först, tror jag. Om vi följer körschemat.
Ja, och här har ju Leeds haft liksom ett utmärkt läge att ta den första platsen vi trodde och som man tycker att deras höjd gjort sig förtjänt av. Men så spelar de 0-0 hemma mot Sunderland. Hemma mot Sunderland, det är väl första icke-segern på hemmaplan i ligaspelet under 2024, om jag tänker rätt. Jag har inte dubbelkollat det.
Jag tror att du tänker rätt utan att dubbelkolla det. Och det var ju en svag match av Leeds det här. 0-0 hemma mot Sunderland, det är inte bra. Men fortfarande obesegrade hemma i ligan efter 21 spelade matcher. Alltså enda obesegrade laget på hemmaplan den här säsongen. Kul kuriosa är att Sunderlands spelarbuss fick en P-bot utanför sitt hotell inför matchen. Det tycker jag är starkt.
Var kanske någonstans där vi bodde. För där var det lite svårt att parkera.
Ja, jag tyckte faktiskt, alltså på riktigt, på bilderna på hotellet tyckte jag såg ut som vårt hotell, ärligt talat. Det kan faktiskt ha varit där, för det jag tyckte såg ut som det.
Ja, det ligger ju nära stationen. Inte för att jag vet varför de skulle bo där, men jag tänker att det är sånt, alltså de hotell man hamnar på om man vill bo lite centralt, lite som vi gjorde i Sheffield, det är inte så enorma städer ändå, då är det väl de kedjorna som lagen har avtal med, tänker jag. Vi mötte ju Ollie McBurney, han verkar ha bott på vårt hotell.
När vi var i Sheffield, ja.
Exakt. Vad ska vi säga mer om den här matchen? Jag fokuserade på hotell. Jag var lite sugen på att åka till England. Leeds hade 80% bollinnehav första halvlek. Har du sagt det?
Ja, nej, det har jag inte sagt. Men de gjorde ju ingenting av den. Det var ju istället Sunderland som hade de två första skotten på mål. Jack Clarks faktiskt första match på Ellen Road sedan han lämnade Leeds United för Spurs 2019. Det var väl ingen större scener kring det, men det måste ändå vara speciellt för honom.
Spurs legend. Topplag nummer 4 som skuggar där bakom men som aldrig riktigt når i kapp för att de har slarvat till det själva, snubblat på sin egna skosnören. Det är Southampton, men 3 jäkligt starka poäng hemma mot Coventry som ju har visat sig vara i form.
Ja, alltså Southampton ger ju inte upp hoppet om den där direktplatsen upp till Premier League, men det ska ju inte räcka med 4 matcher kvar liksom. Det ska inte räcka. Men en stark seger här, Kyle Walker-Peters och Che Adams med varsitt mål som går både 1 och 2-0 innan Jake Bidwell reducerade. Men då hade ju faktiskt Hadji Wright, som brukar göra så mycket rätt, bränna straff för Coventry i den 10:e minuten.
Mm. Det har man ju inte riktigt råd med om man ska i kappet Norwich som ju ser starka ut för stunden. Coventry har 5 poäng upp till playoff med en match mindre. Dessutom har de en liten lurig FA Cup semifinal mot Manchester United.
Ja, det är väl nästa helg, va? Det blir ju jäkla spännande för Coventry. Vi pratade faktiskt inte Jake Bidwell. Bidwell, han gjorde ju målet här för Coventry, hans första på ett år. Men hans rensning från matchen i helgen, har du sett den, Kisk?
Nej. Ja,
den är helt sjuk. Det är alltså ett skott som är på väg. Eller så var det, jag tror ett skott, om inte en nick. Men ett skott mot Coventrys mål matchen i helgen. Där Bidwell, den kommer gå in i mål om Bidwell inte är i vägen. Och han slänger sig som liksom, du vet, en liggande cykelspark. Att du är inte, ja, inte en riktig bisse, utan du ligger vertikalt i luften. En sån cykelspark, fast liksom med typ ryggen mot bollen, och alltså, åh, magen, jäklar, mot målet. Så han liksom så här klackar bort den i luften. Det ser helt sjukt ut.
Jag såg precis en repris på den. Den finns att... oj. Eller, det är inte så att han nickar den, nej.
Ja, det är ju han nickar den. Så är det kanske, va?
Ja, en liggande, ja, nick, det är ju en sån här James Bond-scen nästan.
Ja, den är fan otrolig. Alltså, det är som verkligen James Bond-scen. Trickfilmat liksom.
Värd att Twitter-söka på. Bidwell räcker, så dyker den upp där i topp. 2-1 alltså när Southampton tog emot Coventry på St. Mary's Stadium. Vårt kära Sheffield Wednesday fick effekt i paus mot Norwich och hämtade upp 0-2 till 2-2.
Ja, Josh Sargent och Borja Sainz hade gjort varsitt mål för The Canaries, så då såg det ju klappat och klart ut. Men Danny Röhl är ju tysk bestämd och hård, så han tänkte, fuck this. I halvtid gjorde han 4 byten för Wednesday, och det betalade av sig, för Wednesday hämtade upp till 2-2 genom Michael Hieque och Michael Smith. Det innebär att Wednesday är på samma poäng som Huddersfield, som dock ligger ovanför strecket.
Mm. Fasen var spännande det där nere.
Jag tror, vi sa ju det där när vi gick igenom bottenstriden för en massa veckor sedan. Ja, Wednesday kommer klara det här. De kommer göra det. De är för bra.
Ja, men det är lite... ja, vi tittar till när vi har summerat alla matcher, tycker jag. Pini Huddersfield vet inte, ja, den har ju betydelse för bottenstriden i och med att Huddersfield tappade poäng naturligtvis. Men för Preston North End ska det väl mycket till. Förvisso bara 5 poäng upp och en match mindre spelad, men då har de ju också Coventry framför sig som känns bättre på alla punkter. Det som var kul med 4-1 mot Huddersfield dock, att Preston North End äntligen har inte längre minus i målskillnadsprotokollet.
Är det sant? Känns som att de har haft minus i alla tre säsonger vi har kört.
Nej, nu har de noll.
Ja, de har noll. Otroligt alltså. En stark vändning här av PNI ändå. De låg alltså under nollet hemma efter mål av Josh Koroma. Will Keane kvitterade, och sen då den odugliga montenegrinen Milutin Osmagic hoppar in och gör hattrick på 7 minuter. 84, 87 och 91. Det är starkt.
Ja, alltså jag undrade om så här, har det gjort så många snabbare hattrick i Championship?
Nej, jag
tänker någonsin.
Jag försökte söka på det, jag hittade inget, men jag kanske var dålig och trött, för det här gjorde jag i förrgår kväll, tror jag. Nej, men oerhört imponerande ändå, men Osmagic har ju varit en riktig sopa egentligen. Han hade gjort mål sedan november innan han gjorde målen här då, men det här kan ju vara avgörande i förlängningen, även om jag inte tror det.
Ja, men det kan ju bli en liten X-faktor och bevisligen då slänga in när Ries har sprungit färdigt. På topp på andra sidan står ju ofta Delano Burgsorg, Zelda bossen. Han hamnade i en dispyt med supportrar efter matchen, va?
Mm, de stod och skrek på varandra och gestikulerade och var förbannade. Det var liksom så här, inte Magnus Persson mot Kalmar fans nivå, men ändå snäppet under. Det såg inte så härligt ut.
Nej, det var ingen harmoni där. Och Huddersfield är ju ovanför strecket. Precis ovanför strecket är de ju.
Målskillnad, ja.
Nej, jo, det är de ju. Just det, på målskillnad för Sheffield Wednesday.
Exakt.
Plymouth QPR tog en så kallad Pyrrhus-kryss.
Ja, men QPR innebär att de ändå har 4 poäng ner till osäker mark. Plymouth har bara 2. Det här känns mer som en vunnen poäng för QPR än för Plymouth. Det här känns det som 2 förlorade poäng för Plymouth. Även om det var de som kvitterade genom ett självmål, Albert Adoma, med 5 minuter kvar.
Mm. Sam Field målet för QPR, om du inte sa det. Fyra ner, poäng ner till osäker mark ska vi återkomma till när vi kollar till tabellen strax. Onsdagen då, tufft för Birmingham som tog emot Cardiff men inte kunde hålla tätt.
Nej, det blev ju alltså 0-1 där Josh Bowler, vår gamla Blackpool-kompis, gjorde matchens enda mål för Cardiff FF. Och här kände jag det jag sett av Birmingham under Gary Rowett, så var det första gången Birmingham såg dåliga ut. Men även om de har sett rätt bra ut dessförinnan så är ju resultatraden ganska deppig. För på fyra matcher under Rowett så har de en vinst och tre förluster. Därtill har de faktiskt bara en seger på de 10 senaste. Och... jag vet inte vad du säger om deras spelschema, Kist. De ligger alltså näst sist. Det är, vi får se dem som den största floppen den här säsongen. Men på deras fyra kvarvarande matcher har Birmingham Coventry hemma, Rotherham borta, Huddersfield borta, Norwich hemma. Är det ett spelprogram de håller sig kvar med eller ett spelprogram de åker ur med?
De måste ju vinna mot Rotherham och Huddersfield. De övriga kan de förlora. Jag tror till och med att de skulle kunna råd att förlora dem. Men det beror på hur det går de andra matcherna. Alltså det har tagits ganska mycket poäng i den här bottenstriden. Förutom just Birmingham som har rasat till näst jumboplatsen. Men det är ju de två matcherna i mitten det hänger på. Sen får man gärna vinna de andra matcherna. Men det hade ju varit tråkigt att bevaka en säsong av Championship och så är Birmingham i League One.
Ja, men liksom vad är allt? Det är klart att jag har hellre kvar Birmingham än Huddersfield, absolut. Men jag har hellre kvar QPR än Birmingham. Jag har hellre kvar Sheffield Wednesday än Birmingham.
Jag har ju hellre kvar Birmingham än Stoke.
Ja, det har jag också, absolut.
Vi sa väl det, Rotherham som ju redan är ute, sen får väl Stoke och Huddersfield ryka så är alla människor lyckliga.
Precis, men här, bara för att liksom illustrera vilket jäkla tapp det har varit för Birmingham den här säsongen, hur mycket det kostade att sparka John Eustace där när de låg på playoff. Alltså, är du med mig på att följande spelare hade platsat i lag på övre halvan eller till och med ut playoff-utmanare? Alex Pritchard, Jordan James, Jay Stansfield, Koji Miyoshi, Juninho Bakuna, jag ska kolla på truppen här, Christian Bjelik, John Ruddy, Ethan Laird, Cody Drame.
Dion Sanderson var ju vansinnigt bra i början. Ja, jag tycker Lee Buchanan har ju Dion potential.
Och, ja, men det här är ju en trupp som...
Siriki Dembélé med 6 mål framåt.
Ja, alltså som sämst ska det här liksom vara i ingenmansland. Som sämst.
Ja, det tycker jag också. Kanske att de hade behövt en spetsare forwarden Jutkiewicz och Scott Hogan. Men där har ju Stansfield funkat. Men man skulle ju vilja ha honom i en mer flytande roll. Men vi ska inte gå in på Birmingham-taktik. Men jag håller helt klart med dig. Det här är ju ett av de största fiaskorna vi har sett. Om de inte klarar sig kvar. Bristol City är ju sådär härligt oberäknade. Wernbloom hatar dem. Vi älskar dem. Jag börjar nästan bli mer sugen bara på att åka till Bristol för att mysa lite. Men hemma mot Blackburn så gjorde de processen kort. Och det var väl tur att Leopold Wahlstedt slapp uppleva en 0-5.
Ja, han satt ju på bänken. Ainsley Pearce stod i mål när Bristol City manglade Blackburn med 5-0. Man fattar ju ingenting. Blackburn borta slår Sunderland med 5-1. Sen spelar de 0-0 och sen förlorar de med 0-5 mot Bristol City som inte har något att spela för. Tommy Conway 2 mål. Kul att vår kompis lever igen. Rovers har inte gjort mål på 2 raka matcher och har nu alltså bara 3 poäng ner till strecket. Och kommer du ihåg när vi tippade bottenstriden, då sa jag att Blackburn skulle åka ur. Jag hade glömt bort varför jag sa det, men nu kommer jag på varför jag sa det. För det här schemat, Kisk, alltså de har 3 poäng ner till strecket och kvar ska de möta Leeds borta, Wednesday hemma, Coventry hemma, Leicester borta. Det där är max 3 poäng alltså.
De borde ju vinna hemma mot Wednesday. Alltså om vi pratar logik. Men samtidigt har de ju varit rätt svaga på att vinna matcher. Så att jag vet inte vad som kommer att krävas. Vad tror vi är rimligt? Ska vi ta de sista matcherna och sen gå över på tabellen?
Ja. Men det är ett ruggigt spelschema där. Så inget lag har ju tuffare i alla fall, så kan vi säga.
Hull Middlesbrough slutade 2-2. Och att ta med sig från den matchen. Phil Eugene mål igen såklart. Latte-Latt, mål nummer 11 för Middlesbrough. Finna Säs mål för Middlesbrough. Och Jean-Michel Seri, inte så ofta mål, men det gjorde han här.
Ja, hans första mål sedan juli 22. Hull vände ju alltså underläge 0-1 till 2-1 och sen kvitterade Middlesbrough. Pyrrhus poäng för bägge lagen som jag hade behövt vinna i jakten på Norwich. Nu har bägge 6 poäng upp till The Canaries. Hall med en match mindre spelad då, ska ju sägas.
Hall bara vunnit en av de åtta senaste. Och det är ju, de hade ju fasen Lideparad där fram till playoffplatsen, men lyckades slå krokben för sig själva, tycker jag.
Verkligen.
Ipswich hade chansen att ta över serieledningen efter Leicesters förlust. Det blev bara en poäng hemma mot Watford och den tog de i alla fall upp på en direkt plats. Men på det positiva får man ändå, även om det bara var en poäng hemma mot Watford, så är de ju obesegrade på Portman Road i 19 raka matcher.
Nej, det är ju jäkla imponerande, men sen de får inte kasta bort en sån här chans att gå upp i serieledning. Men Watford ändå, nu är det ju fortfarande inom ramarna för bounce effect, men alltså sen Tom Cleverley tog över så har de inte förlorat på 5 matcher. 1 vinst, 4 oavgjorda. Det låter inte jättebra, men de 4 oavgjorda är Leeds, West Brom, PNI och Ipswich. Ja, ett bra start, Cleverley.
Ja. Det kan ha varit fel att förlänga med Valerian Ismael där när de låg på väg ner på någon bottenplacering. Men ja, det var bara vad vi tyckte.
Jävla dårar Watford. Alltså, Stoke och Watford är ju typ de mest sämst skötta klubbarna i landet. Det finns några till, typ Reading förstås. Men ja, de är dåligt.
Vi går vidare till Swansea Stoke, den som var tv-sänd match under onsdagen. Och det kan ju förefalla vara rätt konstigt, för att den betyder ju mer eller mindre inte så mycket. Och den kändes ju osexigast av dem på förhand. Men det är så engelsmännen vill ha det, och det är säkert någon fördelning. Och det blev ju faktiskt så att Swansea mer eller mindre sköt ut sig själva från bottenstriden.
Ja, alltså med de 3 poängen som tar med en bra bit från nedflyttningsstrecket så känns de ganska klara, även om de matematiskt kan åka ner där igen. Men det tror jag inte. Det här var utklassning och överkörning. Det blev ju hela 3-0 för The Swans mot Potters. Stoke såg bedrövligt dålig ut. Jag satt och tittade på den här matchen och... men klassskillnad. Man kan diskutera om Swanseas 2-0-mål, alltså straffen, ska bedömas som in i straffområdet eller ej. Alltså, förseelsen sker ju klart utanför, sen trillar han in i straffområdet. Det där diskuteras ju ofta. Men Swansea 7 pinnar ner till strecket nu. Stoke bara 3. Och Stoke kan få det lite sätt ut här på slutet.
På tal om tokigt dömda straffar. West Bromwich Albion mötte ju Rotherham den sista matchen under onsdagen. Brandon Thomas Asante gjorde 1-0 för West Brom och John Swift utökade från straffpunkten i 45. Men det är ju ett skott som tar i huvudet på Lee Peltier utanför straffområdet. Och då får man straff.
Ja, den är faktiskt helt... Den är jättekonstig. Det är tråkigt för att det är Peltz det handlar om. Sen spelar det inte jättestor roll egentligen. Ingen av oss tror väl att Rotherham hade mäktat med att kvittera i den här matchen annars. Men det är en oerhört märkligt dömd straff. Som ju leder till att West Brom förstärker sin 5:e plats i tabellen.
Mm. Sen tycker jag det är skönt att slippa prata om domarinsatser och feldömt eller rättdömt hit och till höger, för det kommer bara skapa en debatt som gör att vi oundvikligen hamnar i ett VAR-scenario även i Allsvenskan.
Alltså jag, om vi ska ta det kort, jag gillar ju domarsnacket. Jag tycker det hör till att stå vid kaffemaskinen dagen efter eller liksom sitta på pubben efter match och prata om domarmisstagen. Men jag tycker det är okej att göra misstag. Jag tycker det är en del av sporten bara.
Ja.
Jag gillar surret liksom.
Ja. Men det får inte bli att vi blåser upp allting för stort så att liksom hela fotbollen handlar om vad domarna gör. När det tar överhanden över prestationer och jag som såg matchen mellan Djurgården och Häcken. Alltså nu är det speciellt, för det ser ut att vara en straffsituation innan, möjlig offside innan den förvisso, men den är solklar. Den här var ju inte särskilt solklar. Men utan VAR är det då vi får de här riktigt, riktigt härliga upplevelserna. Och ibland går det emot, och ibland går det med.
Exakt, och det jämnar ut sig till slut. Det ska ni ha jävligt klart för er.
Typ så. Sen låter jag ju biased, men då får det väl vara så då. Vad har vi mer för kul? Brandon Thomas Asante, 11 mål för säsongen. Ändå bra när han inte riktigt har varit 100% i starter och varit in och ut där.
Ja, nej, men helt okej i alla fall. Och West Brom då, 10 raka utan förlust. Starkt.
Mycket, mycket bra.
Du, det här är, Kisk, innan vi går in på bottenstriden. Med 4 matcher kvar i en serie med 24 lag så är det bara Cardiff, Bristol, Sunderland, Watford och... Vi kan väl räkna in Swansea där, de är lite matematiskt klart. Men det är bara 5 lag som inte har någonting att spela för. Alltså 19 av 24 är alltså inblandade i topp- eller bottenstrid med 4 matcher kvar. Det är helt sjukt. Det är alltså så här icke avgjort har det ju aldrig varit för, känns det som.
Nej, det kan ju vara så att lagen möter varandra och de spelschemat har inte exakt i huvudet vilka exakt alla möter, men det är inte att Hall då som är en match till godo vinner två raka och övriga resultat går med. Det har ju hänt konstigare saker. Eller som att ett Stoke faller ner i bottenstriden helt under strecket. Man hade ju inte blivit chockad. Men du, vi kan ju räkna bort Rotherham som redan åkt ut på plats nummer 24. Under strecket, plats 23 har vi Birmingham. Precis under strecket har vi Sheffield Wednesday, 43 poäng. Birmingham har 42. Plats 21, precis ovanför strecket, har vi Huddersfield med 43 poäng. Det är ju de som är direkt indragna i det just nu. Precis ovanför 45 poäng har vi ju Plymouth då. Placering spelar inte så stor roll. Men de har ju 2 poäng till godo i nuläget.
Mm. Och så kan man raka av lite snabbt då. Plymouth hade alltså 45. Stoke 46, Blackburn 46, Millwall 47, QPR 47. Så det är ju en jäkla massa klubbar som är inblandade där. Vad blir det? 7 stycken, va? Ja, vad säger du, Kisk, utan att ha liksom spelschemorna riktigt framför oss? Vad tror du här? Vi är väl ganska tydliga med att vi båda gärna ser Huddersfield och Stoke åka ut. Alla ni där hemma som är här på dem får ursäkta. Men vad tror du?
Jag tror Huddersfield till slut. Och jag tror inte Blackburn, va? Det känns jäkligt osannolikt. Jag vet inte. Eller Blackburn kanske. Tufft schema. Jag vill ju säga Stoke.
Fruktansvärt tufft schema.
Ja, jag vet. Ja. Vad fasen tror man?
Alltså, min känsla är så här, om jag tar lite snabbt lag för lag. QPR kommer klara sig. Millwall kommer klara sig. Trots att det är för att jag tycker att de känns, framförallt QPR känns så bra, och Millwall har liksom en buffert som gör att de ska klara sig, men jag tycker att de känns så bra. Och då har man kvar Blackburn, Stoke, Plymouth, Huddersfield, Sheffield Wednesday, Birmingham. Jag tycker det ser ganska hopplöst ut för Birmingham. Jag börjar känna att de åker ut. För även om de sett bra ut under Rowett i de senaste matchen, kommer ju inte poängen. Så där känner jag att de ryker. Jag tror att Sheffield Wednesday kommer klara sig, för att de spelar ju bäst av alla de här lagen egentligen. Och då står det ju mellan Blackburn, Stoke, Plymouth, Huddersfield om den sista platsen. Och Blackburns buffert gör ju att de kan klara sig. Skulle säga att de tar 0 poäng på de där 4 sista, vilket inte är omöjligt. Och har de ändå 3 poäng ner, då måste Huddersfield alltså ta 4 poäng för att kliva om dem.
Vill man ha något att fundera på, så att omgång 44, det är alltså den som spelas nästa helg, lördag respektive söndag 20-21 april, då har du alltså på lördagen Stoke Plymouth och på söndagen Blackburn Sheffield Wednesday. Vi kan väl säga så här, det är ju mer eller mindre där det avgörs, och visst, det kan bli kryss där och så är det oförändrade positioner, men du vet, skulle något av de lagen vinna, kanske något av borta lagen, då har du ju en uppförsbacke. Så att på så sätt är det roligt också att det är i egna händer. Sen har du ju...
Stoke Plymouth. Steven Schumacher kan alltså skicka ner sitt gamla gäng.
Ja.
Ja, det... Eller så skickar Plymouth ner Steven Schumacher och Stoke. Känslan är ju, nu är jag ju sämst på att tippa, men Stoke Plymouth luktar ju kryss. Och Blackburn Sheffield Wednesday luktar tvåa.
Just nu, ja. Ja, vad sa du då? Vilka tror du nu åker ur? Huddersfield och...
Nej, men om vi ska faktiskt skita ur oss ett svar här, så säger jag att det blir... Nej, jag står fast vid Blackburn, tyvärr. Det är det sista jag vill se av alla de här. Men Birmingham och Blackburn gör Rotherham sällskap. Du då?
Birmingham och Blackburn, den är ju jäkligt... Ja. Birmingham och Stoke, säger jag.
Mm. Jag hoppas att du har rätt, om du ska jämföra med mig.
Footballs Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, sport och kasino för dig över 18 år, stödlinjen.se. Ni vet att Stryktipset fyller 90 år i år, så vad passar väl då bättre än att peka ut ett klassiskt möte på kupongen. Match 5, Birmingham City, Coventry City. Lite av ett Midlands-derby om man så vill. Måste match dock, och dessutom i varsin del av tabellen, där nästjumbon Birminghams chanser kan segla iväg vid förlust och dåliga resultat i övrigt. Coventry bör ta en trea för att inte tappa förstpoäng till Norwich eller passeras av Pini Rowett, Mark Robbins, het manager duell. Slagläge Coventry helt klart. Två garderar med kryss. Frågetecken. Jag väljer det.
där kom frågan. Nej men du, den här fredagsmatchen. Plymouth Argyle mot Leicester. På pappret en solklar tvåa. Men det är ju fredagsmys. Det gillar man ju. Jag tror inte att man ska räkna bort en Plymouth-poäng där ändå. Så det kan bli spännande. Sen är det ju en tidig lördagsfight. Leeds-Blackburn. Jag gillar ju när de sprider ut de här matcherna. Så ju mer man kan se, desto bättre. Men riktigt, riktigt, riktigt så här matchmässigt så tror jag att Ipswich-Middlesbrough på lördag kan bli den roligaste matchen. Middlesbrough är ju bra som tusan och Ipswich är alltid roliga. Så Ipswich-Middlesbrough.
Ja, sen har vi också Sheffield Wednesday-Stoke som ju är viktig för så många människor.
Ja, ja, gud ja. Inte bara oss två.
Under... helgen eller var det under fredagen, torsdagen eller fredagen så presenteras, kanske till och med var onsdagen, så presenterar man ju säsongens spelare och manager och unga spelare i hela IFL. Vi väljer att fokusera på Championship och bland säsongens managers så presenterar de ju tre nominerade: Kieran McKenna i Ipswich, Limor Senior Hull City och Daniel Farke i Leeds United. Vem skulle ditt val falla på? Och saknar du någon?
Nej, men vi är ju alla helt överens om att Kieran McKenna ska vinna det här. Alltså man kan ju inte säga någonting annat. Nykomling som är liksom på tröskeln till Premier League. Jag gillar Liam Rosinger, men att missa playoff med det här halvlaget, det är inte en säsongens manager-material. Alltså det borde ju vara Corberam eller Robbins om Coventry skulle lyckas komma upp på playoff. Tycker jag. Jag är väldigt svag för Mark Robbins, men Corberan i nuläget. Jag gillar inte riktigt när man gör såna här nomineringar före säsongen i slut.
Nej, och det är lite, det är så här, Liam Rosinger har gjort det jättebra, men nu fyller han på med massa krydda i januari och så går det ju så där. Corberan, ja, har ju fortsatt gå bra och jag tycker ju inte att det finns flera bra spelare, men det är ganska gammalt gäng och det är snarare hans förtjänst att han får igång spelare som kanske inte har presterat andra lag. Weimann som har varit dålig, en Kipré som inte nödvändigtvis har varit grym överallt annars. Så att jag tycker att han inte är med på listan är ju ett skämt faktiskt. Sen kommer ju McKenna vinna oavsett med tanke på vilken trupp han basar över och vad han har gjort med Ipswich som just nu är på en direktplats. Vi går vidare till spelare då.
Jag vill bara lägga till där att tycker på riktigt att om Sheffield Wednesday håller sig kvar så tycker jag att Danny Röhl är ett namn som ska nomineras. Vad hade Sheffield Wednesday? De hade 4 poäng efter 11 matcher när han tog över, va? Och sen dess har de spelat, tagit in poäng som gör att de skulle vara ett topp 10-lag om han hade tränat dem hela säsongen. Alltså, ja, håller de sig kvar tycker jag han ska nomineras klart före Rosinger i alla fall.
Ja, det är en större prestation än att liksom ta ett Leeds eller ett Leicester. Och där tycker jag nästan jag är mer imponerad av Russell Martin än Daniel Farke respektive Enzo Maresca. Av prestationen kanske. Och få sitt spel att funka. Men samtidigt, det är Maresca och Farke gjort till något annat. Ja. Vi får skillnad på person och prestation. Vi går vidare till spelare idag. Kieran Dewsbury Hall i Leicester, Crescencio Somerville i Leeds eller Sammy Smodic i Blackburn är ju de som har blivit nominerade. Vad tycker du?
Här antar jag att vi är överens om att Kieran Dewsbury Hall är säsongens spelare. Ja. Jag tycker han presterar på... Han har högst lägsta nivå av alla spelare i hela serien. Klar Premier League-spelare. Jag tycker att Crescencio Somerville är superhärlig, men jag tycker att han är för ojämn. Han gick ju typ 10 matcher utan att ha en enda poäng. Sammy Smodic är jag väldigt ambivalent inställd till, för han är en superhärlig spelare, superhärlig person. Att göra så många mål som han har gjort i ett dassigt Blackburn, ursäkta, är en oerhört imponerande insats. Men han är ju inte en speciellt bra spelare, om du förstår vad jag menar. Alltså, en jämförelse med typ Filippo Inzaghi, det är inte riktigt samma spelartyp, men så här, Inzaghi var en fantastisk målskytt, men han var ingen bra fotbollsspelare. Förstår du vad jag menar?
Jag förstår alltså, vad du menar.
Där kan jag tycka att Gabriel Sara nog absolut hellre skulle vara med egentligen.
Ja, men jag skrev en shortlist på dem som är strax utanför då. Jorginho Rutter, Gabriel Sara, Jaden Philogene, Morgan Whittaker, Adam Armstrong, Ben Chief är de som utmanar. Jag tycker Adam Armstrong är lite kantig, men fast han hänger ju pytsar i Championship. Men där förstår jag att Sammy Smodic går före. Och kollar man på prestationen så är det ju Smodic, så bör han ju vinna det här. Men kollar man på kvalitet som spelare, Dewsbury Hall ett huvud högre än alla egentligen.
Ja, verkligen. Jag tycker Dewsbury Hall 1 och egentligen Gabriel Sara 2 faktiskt, om man bara ska titta på kvalitet. Så.
Ja, och kollar vi på unga spelare så är de två jag tror att det står mellan är Archie Gray i Leeds och John Rowe i Norwich. Sen tre på den här listan har man tagit ut Jordan James i Birmingham och jag tycker nog inte att han ska vara där. Jag hade nog valt kanske Abdul Fatawo i Leicester eller Joe Bellingham före. För att jag tror att det är U21 som är den enda regeln, va?
Ja, jag tror det. Jag gillar Jordan James. Jag tycker han har varit bra. Jag hade Jonathan Rowe varit skadefri den här säsongen. Då är jag övertygad om att han inte hade varit en diskussion. Då hade han blivit säsongens unga spelare. För så bra som han var innan skadorna kom. Alltså visst att Archie Gray och Gray också är grym, men Jonathan Rowe är, det är ytterligare en nivå. Sen är det lättare att det är en offensiv spelare och sådär, men ja, för mig står det mellan Gray och Rowe. De andra är liksom steget bakom, tycker jag.
Exakt, jag tycker Archie Gray är rolig med hans historia också, en härlig spelartyp, så att min röst går kanske tråkigt nog då på honom. På tal om Tottenham Legend.
Ja, det är ju så att fotbollen, engelska fotbollen har tyvärr fått ett tråkigt dödsfall, en bortgång. Joe Kinnear, den gamla tränaren, har gått bort. Han blev 77 år gammal. Mest känd ju för att ha gjort Wimbledon bra på 90-talet, eller förvaltat det redan bra Wimbledon, som han tränade på senare då på 90-talet. Även bra, stabila insatser som tränare i Luton i modern tid, känd för att vara en arg gubbe som kallade alla journalister för cunt när han tränade Newcastle och var sportchef i Newcastle.
Har, hur konstigt den låter, också ett gäng titlar med Tottenham som spelare. Han har ju vunnit FA-cupen, Liga-cupen gånger två och UEFA-cupen. Det trodde ni inte att spelare, att man kunde säga om folk att de hade faktiskt vunnit med Spurs, men så är det. Du, jag har grävt fram en liten nyhet. Den har ju pratats om tidigare om man lyssnar på det, mitt andra arbete, Sportbladet Allsvenskan. Men Queen's Park Rangers med Marti Cifuentes i spetsen vill alltså värva Adam Bergmark Wiberg, skyttekung i Öster. Han är kvar där nu. Det föll på ett arbetstillstånd.
Vilket jävla steg det skulle vara, Öster till QPR. Ha! Wow.
Sen han har ju kvaliteter och han är en bra målskytt, men det är nog skillnad på andra division och andra division.
Ja, det kan man säga. Det är nog, alltså 20 mål i Öster, det är kanske ett halvt mål i QPR. Inga, förlåt, alltså jag älskar Superettan och Öster är en fin klubb, men det är klass, det är nivåskillnad här. Men ingen skulle älska den övergången mer än jag.
Nej. Och mer transfermarknad. Joakim Persson i Sirius ytten, som då är, vad är han, 21. Lite succéartad avslutning på förra säsongen. Han har ju dragit till sig intresse från delar av Europa, bland annat Cardiff och Blackburn och ytterligare en, i det här fallet onämnd, championshipklubb. Men det hade varit ett spännande steg.
Ja, alltså först när jag läste det här körskämmet så trodde jag du menade Joakim Persson, alltså Varberg, gamla Varberg-tränare. Jag bara, nej, nu har Kisk eller Cardiff och Blackburn suttit och fyllnat till här. Men det var bra att det var den Joakim Persson då.
Spelaren, ytten, anfallaren. Ja.
Vidare i nyhetsväg så har Leeds ytterback Stuart Dallas meddelat att han slutar spela efter säsongen. Han ådrog ju sig en fruktansvärd skada för snart 2 år sedan, va? Och det har hindrat honom från att komma tillbaka i ordentligt spel. Var ju en nyckelfigur i Leeds som gick upp i Premier League för några år sedan under Marcelo Bielsa.
Ja. QPRs maskot Jude the Cat har fått sparken, eller personen i dräkten, efter att ha flörtat med kvinnliga supportrar under matchdagar. Och det här är, jag vet inte om det är en grotesk sketch eller om det liksom är plotten till en Beck eller Wallander film Men
det är så jävla dumt. Allt bara Jude the Cat går ut och raggar på
kvinnor. Jag tror inte det var någon så här grooming, alltså ge sig på yngre, utan jag tror att det var någon som var bara sugen på damsällskap.
Ja, han står och raggar i dräkten. Han har tydligen gjort det här flera gånger. Det var inte bara att han fick sparken för senaste matchen, utan han blev tillsagd och varnad flera gånger, och nu var det då droppen som fick rinna över. Dumma kattjävel, alltså.
Vi kan väl säga att paletten trillade inte riktigt ner.
Nej, hur fan. Ja. Sista nyheten, den är faktiskt riktigt sjuk. Fleetwood Town, Kisk, de ligger väl i League One? Eller är det League Two? Jag tror att de ligger i League One, va?
Så kan det säkert vara.
Jamie Vardys gamla klubb. De ingår ju i ett ägarkonsortium som är multiklubbägare. Och de har, förutom Fleetwood Town, så har de en irländsk klubb Och så har de en klubb i Förenade Arabemiraten. Och klubben i Förenade Arabemiraten, den heter Fleetwood United. Har exakt samma klubbmärke som Fleetwood Town. Bara att det står Fleetwood United istället för Fleetwood Town. Och de vann i helgen tredje divisionen i Förenade Arabemiraten. Och liksom truppen är bara en massa gamla britter. Så det är en så jävla konstig klubb. Varför satsar man på en klubb? Det är så konstigt alltså.
De har ju någon gammal PNI-lirare som
Ben Pringle. Ja, Ben Pringle, just det. Som är lagkapten. Det är så jävla konstigt allting.
Vet du vad de kallas då?
Nej.
The Dubai Cods.
The Dubai Cods. Ja, oh, för fan. Den moderna fotbollen har blivit helt sinnessjuk. Det är så konstigt.
Ja, det här är ju en potentiellt nytt favoritlag. De här måste du ju följa. Fleetwood United FC.
Fleetwood United. Gått upp till andra divisionen alltså i Förenade Arabemiraten.
Stort grattis från oss på RFL-podden. Det är nästan så att det är så kommersiellt och så tokigt så att det blir kredit att börja följa Förenade Arabemiratiska andra divisionen.
Oh.
Ja, ett gott skratt.
Det hade ju kunnat vara veckans Warnock, men vi har faktiskt en riktig veckans Warnock.
Ja, jag tror inte att vi har kört den här, vilket är väldigt konstigt, för att han är ju liksom nästa generations Neil Warnock. Ja, vi lyssnar strax.
We'll have a chat about the fucking game, about your game, last few months, last few weeks. Fucking character.
Ian Holloway är mannen med namnet. Tränade ju bland annat Millwall, var ju ansvarig för det Blackpool som gick upp i Premier League. Charlie Adam Blackburn.
Ja, Ian Holloway var en av de mer karismatiska tränarna, rolig och galen och liksom Neil Warnock i sina uttalanden. Bojan Djordjic hatperson när vi intervjuade Bojan Djordjic för 2 år sedan, va? Men han har ju många klassiker, du har grävt fram en.
Ja, jag vet inte vilken match det är, men han försöker göra en liknelse med att liksom plocka resultat och men ändå, alltså att göra en dålig insats men ändå vinna matchen, och han plockar liknelsen från direkt från krogen. Vi lyssnar.
You know, a win's a win. And put it in gentlemen's terms, if you go out on a night and you're looking for a young lady and you pull one, you know, that's it. Some weeks they're good looking and some weeks they're not the best. And our performance today would have been not the best looking bird, but at least we'd have gone home in a taxi with it. If that makes any sense, you know?
Ja, han är ju... Man saknar ju att ha honom aktiv liksom. Man har gärna haft honom i något jävla Plymouth eller någonting.
Ja, vad fasen gör han nu för tiden?
Jag vet inte. Ingen aning.
Not the best looking bird. Tar vi med oss när vi tar helg. Ian Holloway, ja, jävla skön karaktär. Han var Grimsby till 2020, men han njuter väl av pensionen, eller så han har något roligt uppdrag.
Exakt.
Fick nej i februari 2023 från Motherwell, ett jobb han tydligen sökte. Det är fint att det är så.
Aha. På tal om skotska ligan, Jimmy Tillin på väg till Aberdeen. Bara, det är ju fräckt.
Ja, det är jätteroligt. Fast han kanske ska utöka med lite skotskt. Men inte Celtic Rangers, så får vara kredit.
Exakt.
Ja, det var allt för idag. Bottenstrid att vänta. Ja, men vi ser på återhörande, va?
Mm, det gör vi.
Ciao!